Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Ja, om ni tycker att ni känner igen min röst så är det för att det var min syster som hade förbarn här precis. Och vi har ganska lik röst. Folk brukar tro att det är den andra när man kommer. Ja, det här är kul. Jag predikade förra året också. Och jag är lite mindre nervös detta året. Det känns bra ändå. Just nu så sommarjobbar jag på golfklubb. På Laholms golfklubb. Så gillar man att golfa kan man åka dit. Den är bra. Och då går jag upp väldigt tidigt på morgonen. Går upp 4:50. Och så börjar jag jobba klockan 5:45. Och då får jag se väldigt mycket soluppgångar. Och har fått göra det, för det här är min fjärde sommar som jag jobbar där. Så jag får se många soluppgångar de här somrarna när jag jobbat där. Och jag tycker att de är väldigt vackra. Och jag ser inte så många soluppgångar annars, för jag tycker om att sova på morgonen. Man bara skrattar här. Men då, så den här salmen som jag utgår från idag. Saltaren 8, 4-5. Den tänker jag på när jag ser soluppgångar. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människoson, att du tar hand om honom. Och jag är, som ni vet, uppvuxen i den här kyrkan. Eller som ni vet, men många vet det, tänker jag. Och jag har levt med en kristna tron i hela mitt liv. Och har alltid haft en barnatro i alla fall. Liksom. Men jag har varit så, men ja, Gud finns. Liksom. Det har varit väldigt självklart för mig. Men jag har inte alltid haft den här djupa tron. Och inte haft, jag tror inte jag har fattat vem Gud är riktigt. Det gör man nog inte som barn ofta. Eller så här, hur stor Gud är. Och det minns jag att jag gjorde första gången på mitt konfaläger, tror jag. Och då var det en ledare som hade en andakt. Där hon tog upp på projektorn Google Earth, tror jag det var. Eller så man kunde se hela jorden. Och sen kunde hon typ zooma ut. Så man såg fler och fler planeter. Och så hela universum liksom. Eller inte hela universum, men mycket. Mycket planeter. Och då minns jag att jag tänkte, wow, vad stort universum är. Och vad liten jag är. Och vad små vi alla människor är. Och så har Gud skapat allt det här. Och så vet han vad jag heter. Jättekonstigt. Och så minns jag att jag sa till den här ledaren efter andakten att så här, ja men, om Gud inte finns, då är ju det här helt värdelöst. Vem är jag då? Vilka är alla vi? Varför är vi på det här lägret? Alltså, varför lever jag ens? Och så grät jag en massa och var så, det här är ju helt värdelöst om Gud inte finns. Men om Gud finns då? Frågade den här ledaren. Och då sa jag att ja, det är ju det enda som betyder något. Det är allt. Och lite mer än ett år senare. Nu får jag be om ursäkt till er som har hört den här historien 1000 gånger. För det är nog vissa som har gjort det. Men lite mer än ett år senare skulle jag välja gymnasiet. Och jag är uppvuxen på Hallandsåsen. På den halländska sidan. Och det har jag varit bitter över i hela mitt liv. Jag vill vara skåning. Men jag skulle välja gymnasiet. Och jag ville inte gå i Laholm, där jag kommer från den kommunen. För att jag har inte trivts i skolan, på grundskolan, överhuvudtaget. Och jag kände att jag vill inte ha mina gamla klasskompisar. Jag vill bara bort därifrån och jag vill liksom bli någon annan. Så jag ville gå här i Ängelholm istället, på Rönngymnasiet. Eller Alia där borta. Hon ville jag skulle gå i hennes klass, men det blev inte så. Och för att jag bor på fel sida åsen så fick jag inte komma in på den gymnasiet om det inte var så att det fanns platser över. Så att när alla, alltså att, ja, så jag fick en reservplats helt enkelt. Och när hela antagningsgrejen var färdig för första eller andra omgången eller något, så fanns det inga platser över. Så jag hamnade på reservlista. Men jag tänkte att nej, det här löser sig. Gud fixar så att jag får komma in på den gymnasiet. För jag vill absolut inte gå på Osbecks gymnasiet i Laholm. Och det gick så långt att En vecka innan jag skulle börja gymnasiet så var jag fortfarande helt inställd på det här. Jag och mamma, vi hade cyklat till Båstad station som jag i så fall skulle ta tåget till Ängelholm. Och prova att cykla flera gånger liksom för att säga, men det här känns bra, det här kommer jag att klara. Det är 7 kilometer väg, en 70-väg, halva vägen. Så jag vet inte hur vi tänkte att jag skulle göra det egentligen på vintern. Jag tror det var den 13 augusti, jag skulle börja den 18 eller någonting. Så cyklar jag, vi bor uppe på backen då, uppe på åsen. Så cyklar jag ner och ska svänga vänster. Och det har jag gjort många, många gånger innan och många gånger efter också. Men då cyklar jag och cyklar jag rakt in i staketet istället. Jag kunde liksom inte svänga, det bara tjush istället för så. Och jag skrapar upp hela mitt lår här. Jag har fortfarande något R kvar. Och mitt lillfinger blir helt blått, jag har ingen känsel i det. Och hela korgen blir helt intryckt och styret är snett. Och jag tar upp cykeln och tänker, nu ska jag cykla vidare. För jag hade ett möte här i kyrkan som jag skulle på och ville inte missa tåget. Så jag försöker cykla men inser att det går ju inte. Styret är snett. Det är svårt att cykla då. Så jag springer upp hem med cykeln och så hoppar jag på pappas cykel istället. Och tänker att då ska jag cykla på den. Men den är för hög. Och så inser jag att det blöder ganska mycket från mitt lår. Jag tror inte jag kommer kunna cykla. Och när jag tar in pappas cykel i garaget igen och ger upp. Då bara bryter jag ihop och jag, nej, jag missar ju mötet dels. Men dels känner jag också att Gud säger att Ida, du kan inte cykla den här vägen alla dagar till skolan sen. Du kommer inte kunna gå på den gymnasiet. Så känner jag att nej, det kommer jag inte kunna. Och blir helt, nej, det går inte. Men efter att jag fått gråta lite så är det ändå som om någon slags frid kommer. Och att Gud säger att Ida, det här kommer bli bra. Det kommer bli bra, Illaholm. Det löser sig, liksom. Och så minns jag att på kvällen där så satt min storebror och spelade dator. Och jag gick till honom och frågade, Josef, tror du inte att det kan bli bra på Osbergsgymnasiet ändå? Och han bara, jag vet inte. Men jag bara, jo, det kommer det bli. Det sa jag till honom, han lyssnade nog inte. Men jag gick och la mig den kvällen och kände att ja, det här blir bra. Och sen kändes det bra. Och jag började gymnasiet sen någon vecka senare. Och trivdes direkt. Fast att det var mina gamla klasskompisar som jag inte alls hade tyckt om. Men nu var de mycket trevligare helt plötsligt. Så 10 dagar senare tror jag det var. I slutet av augusti. Tror det var min födelsedag, pappa. Så får jag ett samtal från de här intagningskansliet eller vad det heter. Som säger att du har fått en plats på Rönngymnasiet på naturprogrammet. Och så säger jag att, ja, nej tack. Den vill jag inte ha. Och så minns jag hur jag skrev i min dagbok den kvällen att ja, nu fick jag den där chansen som jag för 10 dagar sedan hade gråtit över att få och varit överlycklig. Och så sa jag nej. För att jag trivdes så bra. Jag satt där i solen med mina klasskompisar när jag fick det samtalet och bara, ja, här ska jag vara. Och sen fortsatte jag trivas i Laholm. Alla de 3 åren. Mycket, mycket bättre än vad jag gjort under hela grundskolan. Och jag minns att jag tänkte då någon gång att men det här måste jag ju berätta om i kyrkan. Jag måste ju berätta på någon andakt eller någonting. Men jag vågade inte riktigt. Jag kände att jag har inte den pondusen. Liksom. Vem är jag att berätta om det? Liksom. Så därför berättar jag om det varenda gång jag kan nu. Jag var 16 år gammal och hade precis upplevt ett av mina allra första tydliga möten med Gud, universumskapare som har skapat de här soluppgångarna. Och han brydde sig om mitt gymnasieval. Varför brydde sig hela universumskapare om mitt gymnasieval? Det skulle vara i 3 år, det är inte ens så länge. Liksom. Men för att Gud är sådan. För att han bryr sig. Mer än vad vi någonsin kommer förstå. Och Gud älskade mig så mycket. Brydde sig om mig så mycket. Att han brydde sig om vad jag skulle vara på gymnasiet. Och att han brydde sig om att leda mig dit han visste att jag skulle trivas bäst. Under min gymnasietid. Jag visste ju inte vad jag skulle trivas bäst. Och jag kommer ofta fram till det att jag vet inte så mycket. Och ett bibelord som har följt med mig. Mycket sedan dess är Ordspråksboken 16:9. Och där står det att människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg. Vi har så mycket planer och så mycket vi tänker att vi vet och så. Och så kan Gud bara vända det helt och säga att det är jag som vet faktiskt. Det är jag som styr dina steg. Och jag har lärt mig att hur allt blir så mycket bättre om jag låter mitt liv vila i hans händer istället för i mina egna. Och hur allt blir mycket bättre om jag ger allt jag är och allt jag har och allt jag längtar efter att få bli till Jesus. Och nu hade man kunnat tro att jag efter allt med cykelolyckan och gymnasievalet och allt och hur bra det blev skulle ha lärt mig att Gud faktiskt har bättre koll på mitt liv än vad jag själv har. Och att Gud vet bättre än vad jag själv vet. Men icke så icke. 3 år senare skulle jag börja bibelskola. Och när jag skulle välja vilken bibelskola jag skulle gå på. Jag var säker på att jag ville gå bibelskola. Men jag visste inte vilken. Och i samma veva blev jag även kallad till att mönstra för att gå lumpen. Och visste att det fanns en risk att jag skulle behöva gå lumpen. Och jag mönstrade och så gick jag igenom hela systemet och blev godkänd på allt. Och så fick jag en befattning. Men jag var väldigt tydlig med att jag vill inte gå lumpen. Jag vill inte göra det här. Och de sa att ja, men det är en ganska stor chans att du hamnar i utbildningsreserven och slipper gå lumpen. Men jag hade en plats och det var liksom, men du ska gå lumpen från början. Och så var det i 2 månader, typ. Men jag fortsatte vara inställd på att jag skulle gå bibelskola hösten efter studenten. Och två av mina närmsta vänner, Vilma som sitter där och så Kajsa, ville att jag skulle gå Åre bibelskola. Och Vilma sa hela tiden, Ida, du måste gå Åre med mig. Ida, sök till Åre, Ida, snälla. Och hon gick Åre och nu sitter hon här med sin festman som hon träffade där. Och de ska gifta sig om några månader och ha festen här. Men jag gick inte där. Ja. Och så en fredag på UG här i kyrkan så kommer Hannes Olausson, om ni minns att han teamade här för några år sedan. Jag var ganska liten, så jag minns inte det jättemycket. Men han började prata med mig och Vilma i alla fall. Och så sa han, men tjejer, visst ska ni gå bibelskola? Och så sa vi att ja, men det ska vi. Och Vilma sa, men jag ska gå det. Och jag sa, nej, jag vet inte om jag ska gå, men jag ska gå. Och så sa han, men om jag ska rekommendera att få bibelskolor så rekommenderar jag den jag själv gick på, Bibelskola Livskraft, som ligger i Småland, i Aneby heter det, tror jag. Och så rekommenderar jag Götabro bibelskolor, som ligger utanför Örebro. Och jag nickar och säger att ja, men ja, absolut, jag ska fundera på det. Men jag tänker inte mer på det under den kvällen alls. Och så sover jag den natten. Och så drömmer jag. Jag drömmer en väldigt märklig dröm som jag aldrig har drömt något liknande annars. Och där händer ingenting annat än att Vilma, jag hör hennes röst, att hon säger att Ida, du måste söka till Götabro. Ida, du ska gå Götabro. Ida, du måste söka till Götabro. Det var liksom bara om och om igen. Och så vaknar jag och så känner jag, wow, jag ska gå Götabro. Och det första jag säger, jag vänder mig till min kompis som jag sov över hos och säger att jag ska nog gå Götabro, jag ska nog söka dit, tror jag. Och den lördagskvällen hjälper Vilma mig att skriva ihop ett, eller sån ansökan till Götabro. Och två dagar senare, måndagen, så får jag ett mejl om att ja, du har kommit in. Det gick så snabbt liksom. Men så hade jag fortfarande den här lumpenplatsen som var bestämd fortfarande. Och jag behövde ju svara ja på Götabro inom 2 veckor. Så då sa jag till Gud att du, om du vill att jag ska gå den här bibelskolan, då får du se till att jag inte ska gå lumpen inom 2 veckor. Att jag vet det. Och på onsdagen så sitter jag på svenska lektion och så får jag ett sms om att mitt ärende har blivit uppdaterat i Plikt- och prövningsverket. Och där står det, du har blivit flyttad till utbildningsreserven. 2 dagar efter jag fick den här bibelskolan. Och jag tackar ja till Götabro. Och så börjar jag där den hösten. Och nu hade historien kunnat sluta där. Och att ja, Gud ledde mig dit och det var jättebra och allt. Men det blev inte riktigt så. Jag trivdes inte alls bra på den bibelskolan till en början. Jag led hemskt, hemskt av hemlängtan. Aldrig haft så mycket hemlängtan innan i mitt liv. Och kände att nej, jag vill hem. Jag vill till mina föräldrar. Jag vill till min kyrka. Och jag hade precis blivit tillsammans med min dåvarande pojkvän. Och jag ville bara hem. Liksom. Och kände att vem är jag bland alla de här som jag inte vet, har någon aning om vilka de är. Och jag minns att första veckan, någon lovsångsstund på morgonen hade vi där. Och jag kunde liksom inte sjunga med i lovsången för att jag var så arg på Gud över att han hade lett mig dit. Och att han hade lett mig dit så tydligt så jag kunde inte säga att det var mitt eget påhitt. Det var ju Gud som hade lett mig dit. Och så trivdes jag inte. Och hur kunde han liksom tro att han visste bäst? Det var helt, jag kunde inte sträcka upp min hand, jag kunde inte sjunga. Och ni kan ju gissa vad jag kommer säga nu, att det släppte sen. Och jag trivdes jättebra till slut. Och några av mina allra bästa vänner har jag där. Och jag tror att jag verkligen behövde åka dit. För att få ett annat sammanhang. Och få upptäcka att jag fortfarande var jag. Fast att det var så mycket andra människor som inte visste vem jag var. Och jag var på ett bröllop för 2 veckor sedan. Där 2 av de här kompisarna gifte sig. Och det var jättekul. Liksom. Jag är så glad över att jag fick gå det året där. Och än en gång slås jag av att jag visste inte bäst. Och jag var fruktansvärt arg på Gud för att han trodde att han visste bäst. För att han utsatte mig för det där hemska. Och sen efteråt var jag väldigt tacksam över att han faktiskt gjorde det. Och ännu ett bibelord som jag har hållit nära mitt hjärta sedan dess. Ganska liknande. Är Ordspråksboken också. Fast kapitel 3, vers 5-6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt eget förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Som 19-åring fick jag än en gång se hur Gud, universums skapare, brydde sig om mig på ett väldigt konkret sätt. Varför brydde sig hela universums skapare om en 19-årings lilla korta bibelskoleår? Var liksom, fattar inte. Men kom jag fram till igen att för att Gud är sådan. För att han bryr sig. För att han älskar. Mer än vad vi någonsin kommer förstå. Och Gud älskade mig så mycket. Brydde sig om mig så mycket. Att han ville leda mig dit han visste att jag skulle må bäst av. Och växa mest av att vara under det här året. Och gång på gång när jag satt och förberedde den här predikan. Så återkom jag till salmen jag läste i början. Var det då en människa? Och med den som inspiration så skrev jag själv en liten text. Som jag tänker läsa för er. Innan jag sen berättar ett sista vittnesbörd från mitt liv. Herre Kristus. Konungars konung. Och herrarnas herre, du Gud har skapat soluppgångar och fågelkvitter. Du har skapat skogen om sommaren och barnens fnitter. Jesus Kristus, konungars konung och herrarnas herre. Alla bergen är dina, om du så vill, att smula sönder mellan tumme och pekfinger. Och ditt är havet, att dela eller att inte dela. Att svämma över eller torka ut. Herre, du är konungars konung och herrarnas herre. Och mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Och ändå, Herre Kristus, bryr du dig om mig. Jag, lilla, lilla människa. En bland miljarder. Alla är vi små, små människor. Och du, Herre, känner varenda en. Varje längtan, varje tår, varje smärta, varje skratt. Allt känner du med oss. Och Jesus, ditt kors står där på Golgata, viskar, om du så vore den enda, hade jag dött här för dig ändå. Och din grav står där tom, Jesus, ropar, jag är konungars konung och herrarnas herre. Och du, Herre, du tar mig i handen, du leder också mig, bort från graven och hem till dig, säger mitt barn. Välkommen hem. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människoson, att du tar hand om honom. Visst är det otroligt. Och som jag redan berättat har jag både inför mitt gymnasieval och mitt bibelskoleval fått se hur Gud bryr sig om lilla, lilla jag. Och eftersom man ska berätta om saker i ett tretal. Och för att jag som 16-åring då inte vågade berätta det här om cykelolyckan. Så tänkte jag att nu får jag berätta när det faktiskt hände mig igen i våras. Inte en till cykelolycka. Utan att jag fick se hur mycket Gud bryr sig om mig. Och att han vill leda mig genom mitt liv. Så i påskas så gjorde jag och min dåvarande pojkvän slut. Jag var hjärtekrossad, så som man är efter ett uppbrott. Och dagen efter det här så skulle jag ner med tåget till universitetet i Malmö, där jag pluggade till lärare. Så skulle vi ha introduktion inför VFU, heter det, praktik, som vi skulle göra sen i maj, under en månad. Och då hade vi en ny lärare där som vi skulle presentera oss för. Nu gick jag lite före i historien, backar vi. Jag satt på tåget. Och jag sitter på tåget och är ledsen och modlös. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Jag vill bort från allt i mitt liv just då. Och så säger jag till Gud att kan du inte bara så här, ge mig något annat att göra? Kan du inte bara ta mig härifrån eller någonting? Och så tänker jag att jag kanske ska vara ungdomsledare ett år. För jag är så lyxigt kristen, så det kan man ju vara ett år. Bara så där. Och egentligen så kände jag mig inte alls sugen på det. När jag satt där på tåget. Men så tänkte jag, det är väl ändå en möjlig utväg. Så googlade jag lite och så kände jag, nej, det här, nej. Så. Och så kom jag på att förra året så sökte jag till en ledarutbildning som ELM har på Strandhem. Där man får teama i en församling. Och så tänkte jag att amen, den kanske jag kan söka till år igen. Så kan jag ta det året nu istället. Liksom. Och så kollade jag lite vilka församlingar som finns där tillgängliga. Och så tänkte jag, nej, det här, det var ingen jag ville vara. Liksom. Så tänkte jag inte mer på det, men det var ändå en idé. Liksom. Så kom jag ner till Malmö. Går av tåget. Och så kommer jag till det här introduktionsmötet som vi har med vår nya lärare. Vi är typ 10-12 studenter kanske som har just den här läraren. Och så vill hon att vi ska gå en presentationsrunda och säga vad vi heter och vilken skola vi ska vara på. Och så presenterar folk sig. Och så har jag en kristen klasskompis i klassen som heter Tofte. Och när han ska presentera sig så säger han att ja, men jag heter Tofte, jag ska vara på den här skolan. Men jag ska faktiskt göra studieuppehåll till hösten. Och jobba som lovsångsledare i en kyrka. Och det här visste jag, det var liksom inget nytt. Jag hade frågat honom flera gånger, att men hallå, varför ska du göra studieuppehåll nu? Du går ju redan utbildning, du vet att du ska bli mattelärare. Vad är det här? Liksom. Man kan ju fortsätta när man väl har börjat. Men läraren säger, ja det var ju intressant, typ. Det kan man lära sig mycket av. Och sen går det vidare, så andra får presentera sig. Och så blir det min tur att presentera mig. Och då säger jag, ja, jag heter Ida. Jag ska vara på den här skolan och göra praktik. Och jag ska faktiskt också ta studieuppehåll. Säger jag. Det var inte planerat. Det bara kom i min mun. Och så frågar läraren, jaha, vad ska du göra då? Och säger jag, jag ska vara ungdomsledare i kyrkan. Och sen blir vi indelade i diskussionsgrupper. Om 4 studenter. Och då hamnar jag och den här kristna Tofte i samma grupp igen. Och så frågar han, jaha, vad har du tänkt göra då? Liksom. Jag bara, nej, alltså jag har lite livskris just nu. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men jag har tänkt att den här ledarutbildningen som ELM har, om du vet vilken den är. Och så säger han att, ja, du, jag vet. Och jag ska jobba i Kvinge kyrka. Och de har frågat mig om jag inte känner en tjej som vill gå den här ledarutbildningen och vara i vår kyrka. Och så säger jag att, jo, det är jag som vill göra det. Och prästen som har hand om det, han får mitt nummer. Och så typ en vecka senare blir det bestämt. Men under hela den veckan, jag säger upp min lägenhet dagen efter. För jag vet att jo, det är dit jag ska. Det är så mycket som bara pekar på att Gud säger att Ida, du ska till Kvinge. På onsdagen, alltså dagen efter det hände, så hämtar jag Erika på tåget. Och så säger jag, du, har du hört att jag har nya framtidsplaner nu eller? Hon bara, nej, vadå då? Jag bara, jag ska gå den här ledarutbildningen. Hon bara, va? Du, jag ska också gå den. Vi hade inte så bra koll på varandra. Men då kom det tårar också, kan jag säga. Och jag kände att, wow, oj. För om jag hade vetat att hon skulle gå den, då hade jag inte velat gå från början. Men nu när jag väl hade bestämt att jag skulle gå och visste att hon skulle gå, då blev jag jätteglad över det. Och så kände jag, ah, Gud har ju koll. Inte jag. Och så blir det då bestämt att jag ska bo i det här kristna, unga vuxna kollektivet. Eller kommuniteten som de har där. Lifehouse heter det, om någon har hört om det. I Knislinge. Och jag känner att Gud så tydligt bara pekar på att Ida, dit ska du. Jag vet. Jag vet mycket bättre än vad du gör och som är bäst för dig. Och jag har aldrig känt mig så omhändertagen, aldrig känt mig så älskad som då. När jag nog behövde det som mest. Och nu, om lite mer än 2 veckor, så flyttar jag till Knislinge. Det ligger utanför Broby, utanför Hässleholm. Och där ska jag bo i 1 år. Och mycket mer än så vet jag egentligen inte. Utan att jag ska teama, men jag vet inte riktigt vad det innebär egentligen. Men jag hoppas att jag efter alla de här olika upplevelserna i mitt liv har lärt mig att Gud faktiskt har koll. Att Gud bryr sig om mig, lilla människa. Och att jag är en liten människa som inte vet så bra alltid. Det verkar ju bli det jag kommer fram till varje gång något sånt här händer. Och än en gång förundras jag över att universums skapare bryr sig om lilla jag. Om mitt lilla liv. Och vet ni, han bryr sig om lilla, lilla du. Och ditt lilla, lilla liv också. För honom är det inte ett litet liv. För honom är det inte ett liten du. Han älskar dig. Oavsett om du känner att du tycker dig uppleva det här eller inte. Oavsett om du har varit med om starka liksom, gudsupplevelser där han har lett dig eller inte. Det är inte det som avgör, utan det är att han är Gud och bryr sig. Oavsett. Älskar dig oavsett. Och hela Bibeln talar om hur mycket han älskar dig. Ska vi se. Där. Och för att inte bara bygga det här på mina egna erfarenheter om Guds kärlek, så vill jag få med någon bibelberättelse här med. För det är ju verkligen inte bara jag som har fått uppleva det här med att Gud älskar mig. Och inte bara jag som fått uppleva att Gud bryr sig och älskar och vet bäst. Hela Bibeln är fylld av sådana berättelser. Så jag ville ta upp en bibelberättelse som visar på hur Gud bryr sig om oss människor. Men hur ska jag kunna välja? Hela Bibeln är ju en enda stor berättelse om hur Gud bryr sig. Hur han räddade Noa och hans familj undan floden. Hur han gav Abraham och Sara en son på deras ålders höst. Hur han räddade Josef först upp ur brunnen och senare ut ur slaveriet och ut ur fängelset i Egypten. Och sen räddade han hela Israels folk ut ur Egypten. Och som om inte det var nog så försedde han dem dessutom med både mat och vatten genom deras 40 år i öknen. Varje dag lät han manna regna från himlen för att mätta folket. Jag ville välja en berättelse från Bibeln som talar om hur Gud älskar och bryr sig om oss människor. Men hur ska jag kunna välja? Hur ska jag kunna välja när Gud sen än en gång räddade sitt folk genom att låta den lilla herdepojken David besegra den stora jätten Goliat? Och när han sen lät sin godhet vara kvar över denne David, trots att han sen som kung begick svåra synder. Men Gud förlät honom, eftersom David omvände sig och bad om förlåtelse. Och sen när David hade dött och Israel och Juda kungar hela tiden byttes och den ena kungen blev värre än den andra och folket gång på gång på gång vände sig bort från Gud till gudar som inte var gudar och tillbad dem istället. Och Herren Gud ändå inte gav upp på sitt folk. Så gav han dem profet efter profet efter profet som talade om för dem att det var Herren Gud de skulle tillbe. Att det var han som var verklig. Att det var han som var Gud. Att det var han som var god. Ibland omvände sig folket då, men oftast inte. Och Herren Gud gav ändå inte upp på dem. Hur ska jag kunna välja en enda berättelse? Men om jag ändå måste välja, så väljer jag berättelsen om Jesus. Jesus, Gud själv, född till liten människa. Jesus, Gud själv, som när han gick runt här på jorden såg på varje liten människa med kärlek i sin blick. Och när han rörde vid människor fick de sin syn, sin hörsel, sitt tal tillbaka. Och när han rörde vid människor blev de sjuka, friska. De förkrossade fick hopp. Och de döda väckte han till liv. Och han gör det ännu idag. Ändå är det inte detta som jag vill lyfta fram för er. För den är Jesus, Gud själv, född till liten människa, valde att bli felaktigt anklagad, brutalt torterad, uppspikad på ett kors. För varje liten människas skull. Om jag måste välja en enda berättelse som talar från Bibeln om hur Gud älskar varje liten människa, så väljer jag denna. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.